Hej Maria.
Hej Elin och hej alla där ute.
Hallå, hallå. Nu är vi inne på vårt sjunde poddavsnitt här.
Vi är tillbaka efter en massa månaders uppehåll.
Ja, det har varit det. Vi har tagit en liten paus.
Vet att folk saknat oss.
Mm, ja.
Eller har du fått någon som har sagt att de saknar oss?
Nej, faktiskt inte. Men vi bara antar det.
Ja, men det är klart att folk har saknat oss.
Ja.
Nummer 7 ändå. Vi hann med lite i våras.
Mm.
Och vintras.
Absolut. Och vad har du gjort då under pausen, under sommaren? Har du haft det gött?
Ja, det har jag. Fast jag har jobbat rätt mycket. Jag har haft 3 veckors semester.
Okej.
Okay. Vandrat lite i fjällen och köpt ett hus.
Ja.
Och sånt.
Mm.
Ja. Och du har varit ledig jättelänge.
Mm, och jag är faktiskt fortfarande ledig. Så
det är helt sjukt. Jag har haft det bra. Du har typ varit ledig hela sommaren.
Mm. Det har varit jätteskönt. Jag har varit ute och seglat och ja, gjort ingenting. Typ.
Jag tror vårt sista avsnitt innan sommaren var väl det om transporter på havet.
Mm, just det.
Då pratade vi lite om din segelbåt. Mm. Gjorde vi inte
det? Ja, den brukar poppa upp. Den brukar det är ett av mina favoritämnen, kan man säga.
Stora kärlek, tror jag du sa någon gång.
Mm. Ja, men det stämmer.
Vi måste ge en shoutout för vår nya jingle.
Ja, just det.
Mm. Som vi introducerade nu i det här avsnittet.
Mm.
Det är min kära bror som har improviserat fram den här fantastiska vattenpodds-jingel.
Ja. Det tycker jag känns väldigt seriöst när vi har en så här producerad
jingel. Men jag känner också att nu är det på riktigt. Ja. Nu borde vi börja be om pengar.
Ja. Ja, så kan alla sätta in 100 kronor på den här.
Just det, det kanske vi ska. Nej, jag vet inte riktigt vad vi skulle använda pengarna till. I nuläget, men något kan man ha dem till, säkert.
Ja, säkert.
Säkert.
Inreda ditt nya hus.
Precis. Men en fontän, det har med vatten att göra.
Yeah.
Ja, så kan vi prata om den.
Mycket.
Nej, men...
Ja, nu är vi lite ringrostiga, men det vill bara köra igång.
Ja, fast jag har ett boktips.
Okej, förlåt. Yeah.
Jag har ett boktips. Som har med vatten att göra, kan man säga. Jo, men det har det. Det har jättemycket med vatten att göra. Det är en bok, du vet han Johan Ajvide Lindqvist, som skrivit Låt den rätta komma in.
Mm.
Han har även gjort en bok som heter Människohamn, som jag håller på och jag lyssnar faktiskt på den som ljudbok just nu. Och har kommit 11 timmar in i den.
Mm.
En riktigt spännande, det är lite övernaturliga grejer och allt möjligt. Yes. Och det handlar väldigt mycket om vatten och havet.
Åh, så det är så mystiska djur och grejer som bor i havet?
Jag kan inte berätta för mycket. Jag har inte lyssnat på hela än.
Nej.
Heller. Men det är mystiska grejer med havet. Så mycket kan jag säga.
Mm.
Så om man gillar lite så här läskiga skräckisar som är lite åt det okulta hållet. Liksom, så kan jag verkligen rekommendera den. Utspelar sig i Stockholms skärgård.
Läsa lätt.
Mm. Det tycker jag att du ska göra. Mm. Jag tror du hade gillat den. Okej, nu det var mitt boktips. Till alla som gillar vatten och böcker.
Gå över något eller grejer.
Yeah. Jag känner att jag börjar flåsa när jag pratar.
Yeah. Det var så mycket att säga.
Läskig bok. Jag är så peppad. Mm. Ja, dagens avsnitt, Elin. Du får introducera det.
Ja, det handlar då om långdistansare i havet.
Mm.
Vilket är djur som transporterar sig långt i havet.
Så är det.
Kan man säga.
Mm. Och den idén fick vi... för några veckor sedan, att vi ville göra detta.
Yeah.
Vi tycker det är ganska häftigt att djur färdas så långt och förflyttas. Att det finns väldigt många häftiga djur i havet, helt enkelt.
Yeah.
Så tänkte vi kategorisera dem så här, som långdistanser.
Mm.
Men du ville ha med maneter också.
Ja, alltså det är ju också väldigt fräcka djur, tycker jag. Framförallt det fräckt är att man äter dem i Kina. Det var lite det jag hakar upp mig på, att man faktiskt kan äta maneter.
Fast de var inte så mycket till långdistansare när vi tänkte efter, va?
Nej, jag hittade inte så mycket om det, så det blev liksom inte maneterna som fick komma med i det här avsnittet. Kanske kan prata om dem på något annat vis någon annan gång.
Det kan vi göra. Typ att...
Vi kan ha en provsmakning.
Nej.
Nej.
Du får äta dem. Vi har faktiskt haft ett väldigt intressant samtal precis innan vi började spela in här om vad som är ett djur och hur man definierar ett djur och om fiskar är djur och så vidare.
Mm. Jag var skeptisk till att fiskar var djur, men det visade sig vara fel.
Alla, vad var det? Alla flercelliga organismer.
Mm.
Typ, i princip. Från 10 mikrometer till 30 meter räknas till djur.
Mm.
Mm. Så man äter det väl också djur då?
Ja, det får man säga. Nysseldjur tror jag med till och med.
Till och med, precis.
Mm.
Så att...
Nu vet ni det.
Som vi märker, lite ringrostiga, men vi kommer igång. Okej.
Okay. Yeah.
Men då sätter jag igång.
Gör det.
Det vi tänkte på, eller det jag tänkte på direkt när vi pratade om långdistanser i havet, det är ju valar och delfiner och så som färdas långt. Mm. Och också att, ja, men att man ibland ser valar och delfiner på konstiga ställen som mm. man kanske inte hade trott att de skulle vara.
Nej.
Det har ju varit lite sånt nu runt Östersjön. Öresund menar jag, i, under sommaren bland annat.
Just det, det var en sadeldelfin va? Som mm. var runt Vän.
Ja, jag kommer komma in på det lite mer sen, men det var precis, det var sadeldelfin runt Vän och Helsingborg, Helsingör.
Ja.
Mm. I augusti. Och då blir man lite så här: wow, är de här också? Typ ja. Så här, de är ju liksom överallt.
Ja.
Ja. Så då tänkte jag så här, men jag googlar valar och så hittar jag en massa bra information om det här, hur de färdas och så.
Mm.
Men det är ju valar, och det är ju väldigt, väldigt många olika sorters valar.
Ja.
Delfinen är ju en sorts val och det finns massa olika sorters delfiner.
Okay.
Ja, på svenska, det som vi säger val innefattar delfiner. På engelska tror jag whale och dolphin är två olika. Jag kan inte så mycket det här med hur man kategoriserar art och sånt. Men ja, i alla fall. På svenska när man säger valar så involverar det även delfinerna.
Okay. Mm.
Så det finns väldigt många olika sorters och de färdas på olika sätt. Och även inom samma art, eller vad man ska säga, så kan det finnas olika grupperingar som vissa, där vissa färdas norrut och vissa färdas söderut och sådär.
Mm.
Men överlag, jäkligt coola. Jag typ hakar upp mig lite bara på att läsa på om valar överlag.
Mm.
Bara att valar är ju däggdjur som lever i havet.
Ja.
Och de har liksom inte utvecklats från en fisk. Utan de har ju utvecklats från ett däggdjur som lever på land.
Mm.
Så det är ju något, så djur, vi har ju alla började vid havet.
Ja.
Och sen så blev vi levande varelser och så blev det däggdjur. Och sen har då de däggdjuren sett fördelar i att leva i vatten och tillbaka. Hamnat i vattnet igen.
Aha,
okay. Och som jag förstod det, den liksom äldsta liksom kartlagda släktingen eller ursprunget till valen, så som man har lagt det, är ett djur som typ såg ut som en hund.
Okay.
Som hette Pachycetus.
Det känns ju inte som en val.
Inte
man
alls.
Tänker liksom inte hund, val.
Fast samtidigt, om man tänker typ delfiner,
samma.
De är lite så här, man kan göra tricks. De är sociala.
Ja, jo, det är sant. De är ganska intelligenta.
De säger
de flesta hundar också.
Precis.
Mm.
Men alltså den här färden då från att vara en landlevande till att bli havslevande, fullt vattenlevande organismer tog 10 miljoner år. Och ja, så att det är en väldigt lång process att hamna i havet igen. Så de har ju väldigt utvecklad, de ska ju leva i havet liksom. Deras närmsta levande släkting idag är flodhästar.
Okay.
Men flodhästen och valen delade på sig för 40 miljoner år sedan.
Okay.
Och blev liksom olika. Du skulle fråga något, så jag.
Ja, nej, jag tyckte bara det var så himla fascinerande att vi först gick upp på land och sen ångrade sig och gick tillbaka igen.
Ja.
Liksom. Men det är klart att man kan göra det på så många miljoner år.
Mm.
Och
precis.
Att det var bättre där.
Jag menar, det finns ju många djur som lever på land och i havet.
Ja.
Typ så här,
flodhästen, vet du, den lever både och, eller den är väl uppe vid ytan i alla fall.
Ja, och de kan ju springa på land och så också. Ja. De kan ju klara sig på land. Men, men precis, flodhästar och så här. Alltså det finns ju de här djuren som är klumpiga på land.
Ja, just det.
Mm. Men smidiga i havet, eller i vatten så här.
Mm.
Men typ en val, speciellt de här stora valarna.
Mm.
Eller ingen av dem klarar sig på land utan de torkar ut. Okay. Och man bara lägger upp på. Det är därför de dör när de strandar ju.
Ja.
Det är ju inte så att de kan ju andas, men de torkar ut. Och sen tydligen valar de, alltså anledningen till att de har blivit så stora är ju för att de kan bli stora i vattnet för de har en lyftkraft som omger dem. Men om de kommer upp på land så krossas de av sin egen tyngd.
Shit.
Mm. Ganska häftigt.
Det är också lite spännande att tänka på.
Ja.
Ja. Vad äter valar?
Alltså det finns ju olika, det finns köttätande valar och det finns vegetarianer.
Okay.
Många äter ju mindre djur, typ bläckfiskar och småfisk och plankton och sånt.
Mm.
Jag antar att plankton också är ett djur. Jo, men det måste det ju vara.
Säkert.
Sen finns det ju späckhuggare som är en sorts delfin, som är en sorts val, som ju äter andra valar. Alltså,
okay. Så det är väldigt olika.
Det är ju det som är grejen, de är ju så olika. Men i alla fall det här med att de är däggdjur och andas luft.
Mm.
Det är ju därför de har de här, de har ju sina näsborrar uppe på huvudet. Mm. Som de sprutar vatten med. De kan hålla andan jättelänge.
Mm.
Men de måste andas. Vilket innebär att man inte riktigt vet hur de gör när de sover. För de kan inte helt somna, för då drunknar de. Så därför finns det vissa som menar, som jag förstod det, att de sover med halva hjärnan i taget. Så att den andra halvan hela tiden håller andningen igång.
Shit.
Uh-huh.
Det är också ganska coolt.
Yeah.
För det kanske är hjärnan som behöver sova mest och vila.
Ja, men det är väl det som, när man sover så är det väl hjärnan som är
som behöver som återhämta sig. Liksom.
Man kan ju ligga helt avslappnad och ändå vara vaken. Men när man sover så är ju hjärnan
nere. Börjar fundera varför vi sover överhuvudtaget.
Varför vi sover?
Ja,
ja det alltså.
Om det är hjärnan som ska återhämta sig eller vad det har för funktion.
Egentligen. Jo, men det är väl hjärnan.
Ja.
Det tror jag.
Mm.
Ingen expert.
Ja.
Men gissa. Ja, alltså, spännande ämne, eller hur?
Ja.
Vi kommer ju liksom driva ifrån det här med vatten lite nu. Men det är på något sätt ändå relaterat. För det är djur som lever i vattnet.
Absolut.
Men om vi då ska prata lite om hur de flyttar och sånt.
Mm.
Att många av de här stora valarna. Alltså de har ju ett typiskt flyttmönster att de är i tropiska hav. Och sen så tar de sig ner mot polarområdena och flyttar fram och tillbaka mellan tropikerna och polerna. Och det är ju liksom tusentals kilometer. Det finns ju de grey whales, jag vet inte om det är gråval, heter det så?
Mm.
De tar sig liksom från New Mexico till Arktis och tillbaka. Liksom. Mm. Jag hittade en sajt som är www.whaleroute.com
mm.
där man kan se hur olika valar migrerar.
Okay.
Så är det lite olika för olika sorter och de har olika mönster och sådär.
Mm. Men vad är anledningen till att de rör sig, de här sträckorna?
Jo, tydligen är det så att alltså den mesta maten finns där det är kallare. Så runt Arktis och Antarktis.
Mm.
Där finns det mest käk liksom. Men deras unga klarar sig inte där när de är nyfödda för de har inte tillräckligt mycket underhudsfett. Så att de parar sig och föder i varmare vatten.
Mm.
Så de har hela den processen där. Och sen tar de sig hela vägen tillbaka till Arktis. För att käka och bli tjocka.
Ja,
men det är tydligen väldigt olika mönster som sagt. Mm. Och ungdjur som kanske då inte ska föröka sig. De tar sig inte lika långt norrut. Eller lika långt söderut och sådär.
Mm.
Och saken med valar är att de generellt bara föder en unge per år. Och inte alltid varje år heller. Så att de är väldigt känsliga. Deras reproduktion är väldigt känslig för störningar och utrotning och så.
Okay.
För att inte ha så många ungar.
Mm.
Men å andra sidan är ju chansen att den ungen överlever desto större.
Mm.
För att de har bara en.
Mm.
Mm. Och det som är häftigt är att när de vandrar. Många olika valsorter färdas liksom åt samma håll.
Mm.
Så de slår ofta följe i grupper med olika arter. Så att jag hittade någon sån, jag kan dela den länken på Facebook-sidan.
Ja.
En film där det är så här, alltså det är typ tusentals delfiner som färdas. De filmade med en drönare ovanifrån. Och sen så är det också då liksom massa valar i en enda stor vandring bara över havet. Ja. Alltså det ser så jävla häftigt ut.
Mm. Ja.
När man ser sånt så sitter man, för jag brukar i alla fall sitta när man flyger i flygplan och bara titta ut hela tiden och tänka så här. Kan jag inte få se en val? Hade inte det varit coolt?
Ja.
Men man kanske är för högt upp. Men ändå.
Ja.
Det borde ha synts från ett flygplan. För det var så jävla många.
Mm. Ja, men lägg ut den.
Ja, det ska jag komma ihåg att göra. Alltså, det finns så mycket häftigt. Jag läste på lite extra om knölvalen.
Ja, som finns här någonstans. Nej,
ja, eller? Alltså knölvalar har man ju sett utanför i svenska vatten också.
Ja.
Men jag vet inte, jag hakar upp mig lite på det för att jag hade läst om Humphrey the Whale, jag kommer till det. Men i alla fall, knölvalen jäkligt social val tydligen, även social med andra arter. Man har typ sett att den har typ så här, man har sett knölvalar som försökt uppvakta valar från andra arter och även skyddat sälar mot typ späckhuggare.
Mm-hmm.
Och man har sett dem leka med delfiner och sånt.
Okej, okay, de vill liksom vara med och hänga med alla.
Ja, sådana som vill vara kompis med alla. Och här är också en häftig grej som man, om man vill kolla YouTube-klipp, alltså då ska man kolla det här. För att knölvalen har så jättelånga sånger. Sjunger typ 10-20 minuter långa sånger.
Mm.
Och kan hålla på så i typ ett dygn och bara sjunga.
Wow.
Och man vet inte riktigt vad det beror på, om det är för att uppvakta honor eller markera revir eller vad det är. Ja. Men den är områdespecifik, så valar från ett visst område sjunger på samma sätt och sen knölvalar från ett annat område sjunger på ett annat sätt. Och om man går in på YouTube så kan man lyssna på sådana... Mm.
Har du lyssnat på det?
Ja.
Hur låter alltså, kan du höra?
Nej.
Kan du prata valspråk?
Just det. Precis, som Doris i... Ja.
Men det är så här långa ljud, typ. Små pipi.
Ja, och knarr och brummanden, liksom.
Men vet man vad de säger egentligen? Det vet man inte riktigt, va?
Nej, man alltså, vet inte om det är för att locka
honom. Nej, man har liksom inte kunnat tolka vad det är de är ute efter riktigt. Nej.
Nej.
Mm. Okej.
Okay. Men det finns en del kända knölvalar. Mm. Jag skulle säga det om ljudet att man vet inte, men det man vet är att det inte verkar locka till sig honor, utan snarare andra hanar. Så om det är någon slags här revirs någonting, jag vet inte.
Okej. Okay. Ja, ja.
Jo, knölvalen har gjort sig lite känd. För att den har, ja, det finns några, fanns en lista i alla fall på Wikipedia med celebrity humpback whales.
Mm.
En kändis var en albino knölval som var helt vit. Mm. Som simmade längs med Australiens kust på 90-talet och blev sedd jättemycket.
Mm.
Blev riktigt känd. Men som jag förstod det fick den problem med huden efter ett tag av solen.
Ja.
Men ja. Men då som sagt, anledningen till att jag började läsa på knölvalar är för att jag läste en bok där de började prata om Humphrey the Whale.
Mm.
Och det är en kändisknölval som 1985 simmade in i San Francisco Bay.
Mm.
40 meter lång val. Och fortsatte upp i Sacramento River. Helt målmedvetet, bara simmade inåt land genom en flod.
Mm.
Typ 10 mil rakt in från havet.
Ja.
Och de kunde inte få den att vända, den var helt såhär, jag ska hitåt.
Okay.
Jag har en grej jag ska göra här borta,
uh-huh,
i floden. Så man typ kämpade jättemycket för att få ut den och folk var jätteoroliga och den typ hamnade till slut i ett stort delta.
Okay.
Och till slut lyckades de få honom att vända.
Uh-huh.
Dels genom att typ skramla en massa ljud bakom honom och locka honom med ljudet av knölvalar som äter i en stor båt med en stor högtalare under vattnet.
Oj.
Som liksom han följde efter ut i,
okay,
i havet. Ja.
Uh-huh.
Så de typ fick dra in armén och hela liksom, alltså det var en stor jäkla grej. Och sen var allt frid och fröjd i typ 5 år och sen bara dyker han upp igen i San Francisco Bay och det slutar med att han strandar och typ får dras loss av återigen eller av US Coast Guards och återigen guidas ut i havet med en sån här ljudbåt.
Men jag undrar vad han ville.
Ja, och det stod typ ingenting om det. Nej. Jag försökte så här, för det var liksom inte ens någon som diskuterade varför. Nej. Han flippade och skulle in i för han mådde inte bra av det liksom.
Nej.
Det var ju sötvatten. Jag vet inte om du påverkar dem med sötvatten, saltvatten. Men ja.
Ja.
Okay. Men sen efter det här 90, då har man bara sett honom en gång till 91. Och sen har man inte sett honom igen.
Mm.
Så han var lite förvirrad där på 90-talet. Men han kanske har hittat sig själv nu.
Ja, och hittat sig sina vidare. Vänner kanske.
Ja, kanske. Mm. Han var väl social. Han kanske följde efter någon båt eller något.
Ja, eller kompis med en säl.
Ja.
Mm.
Och sen så, alltså du frågade ju lite vad de äter och sånt. Världens största köttätande djur skulle man kunna tro i späckhuggaren. Eller det trodde jag.
Mm.
Men det är tydligen kaskelotten.
Okay.
Men den äter ju inte alltså sälar och sånt. Den äter bläckfiskar och fisk.
Okay. Mm.
Så det är inte lika spektakulärt när den jagar som när den späckhuggar. Det är väl därför man typ... Jag såg också en YouTube-film om späckhuggare som jagade knölvalsbebisar. Ah, ja.
Uff.
Kaskelotten, också häftig, kan dyka och hålla andan i en timme. Vilket innebär att den typ kan jaga på 1 kilometers djup.
Oj.
Och jag ska bara säga, jag bara nämner kaskelotten nu för att vi pratade ju om det här med spermaceti, den här oljan i valhuvudena som man hämtade när man hade valolje.
Mm.
Vi pratade om det förra. Det var kaskelotten man jagade.
Okay. Mm.
Ja, och sen är det ju delfiner då. De har ju också valar som sagt och allt från flipper till späckhuggare. Mm. Så det finns allt möjligt.
Mm.
Sen ska jag bara tipsa om en sida. En svensk sida. www.valar.se
mm.
Och där kan man se valar som observerats i svenska vatten. Och kan rapportera själv om man ser en val i svenska vatten.
Okay.
För i Sverige har vi egentligen bara tumlaren. Det är den enda valen som tillhör våran marina fauna.
Och de kan sägas uppe vid typ möller där, va?
Eller? Ja, kanske. Jo, men det tror jag. Men det är liksom den enda som faktiskt tillhör vår fauna. Men ibland så dyker det upp gäster då, som du sa själv, med den här saldelfinen. Som man har sett runt Ven och Helsingborg.
Mm.
Och den var ju tydligen jättesocial. Där finns också massa filmer på nätet. Folk har filmat hur den simmar längs med båtar. Och är superspexig liksom. Och de saldelfinerna, de lever ju vanligare i varmare vatten. Men det händer att de kommer här omkring med golfströmmen liksom.
Mm.
Och man har anat en viss ökning på sista tiden. Okay. Så det finns teorier om att det har med klimatförändringen att göra.
Ja, ja. Mm.
Men alltså när man börjar titta på den sidan verkar det som det händer rätt ofta. För, eller inte just saldelfinen, men att man ser valar. För det senaste var att den 17 oktober, augusti menar jag, vilket ju bara var för 2 veckor sedan. Så var det en 9 meter lång vikval som man upptäckte död 12 sjömil norr om Ystad. Och om jag minns rätt så bestämde man sig för att sänka den för att studera hur den bröts ner i ett bräckt vatten. För det har man aldrig studerat förut.
Okay.
Valar bidrar ju väldigt mycket med näring till botten i haven. När de dör och sjunker ner till botten så är det ju massa bottenlevande djur som äter dem.
Ja, det låter som ett experiment man kan hålla på med.
Det vill jag göra. Ja. Nej. Annars bara i år har man i svenska vatten sett kaskelot, späckhuggare utanför Göteborg. Det här är för mig helt sanslöst, men det gör man. Knölval, öresvin. Var det några sociala i början av året. Strimmiga delfiner. Som man har hittat döda på stränderna. Och en vitval.
Okej, shit. Vitval alltså.
Och det är bara vad man har sett. Liksom. Men menar, det måste ju ha varit mer saker som har simmat runt där. Som man inte har sett. Nej. Och det är bara i år. Häftigt.
Ja, det är lite häftigt. Det är det. Det får man gå in och kolla. Då kanske man kan få se någon val om man har tur.
De kan vara liksom överallt.
Kan man tänka på när man bad?
Tänk om det hade kommit en 9 meter död vikval flytande förbi när man badade i Ystad i somras. Det hade man känt. Jag vet inte hur långt det är 12 sjömil.
Det är, alltså en sjömil är 1852 meter. Så då gånger man det med 18 och då blir det någonting.
Bra. Men typ 20 mil.
Ja, det måste det bli, va? Kanske mer.
Okej, man kanske inte simmar så långt ut då. Men ändå, när man är ute med sin lilla båt.
Ja, då skulle man kunna säga något flyta förbi.
Ja. Okej, det var vad jag hade om valar. Jag hade så kul när jag höll på. Och tittade på så många klipp. Och alltså, men det är väl det liksom, det är däggdjur. Så man kan relatera till dem på massa sätt. För det är ändå, de har ju ett socialt mönster som man känner igen från andra däggdjur liksom. Och sen lever de i den här världen som är helt okänd för oss ändå på något vis. För att allting är där under vattnet. Så det, det är jäkligt häftigt att läsa om valar. Tips.
Spännande grejer.
Ja.
Ja, men det var kul att höra lite om valar. Det verkar finnas en hel uppsjö av olika. Så man kan nog grotta ner sig lite där, kan jag tänka mig.
Jag är helt slut nu.
Ja. Jag ska prata lite om ålen. Och den börjar ju sitt liv i Sargassohavet som ligger öster om Nordamerika. Och från oss till Sargassohavet så är det typ 700 mil. Och där leker ålen typ på några hundra meters djup. Och sen så blir det då en avkomma som är larver.
Larver?
Ja, det är det. De kallas larver.
Okej.
Eller yngel, men det är larver till i början.
Men de är väl någon slags fisk, ålarna?
Ja, det är
så fisk. De lägger väl ägg först på något vis?
Som jag vet faktiskt inte.
Nej.
Det är lite mystiskt det där med deras lek.
Alltså?
Men det blir larver i alla fall som transporterar sig sen västerut. Och då hakar de liksom på golfströmmen. Och som gör, tänker jag, att det går lite snabbare för dem att ta sig till våra vatten här. De här larverna är genomskinliga. Och så har de en sån här långsträckt kropp. Ja, så är de tillplattade på sidorna och så har de tydligen oproportionerligt stora huvud i förhållande till sin kropp.
Det låter eller, lite förlåt, som en...
små huvud, det var det jag menade. Ja, de har okay. väldigt, väldigt små huvuden.
Jaha. Hur stora sa du att de var?
Jag vet inte exakt hur, men hur stora larverna är. Det vet jag faktiskt nej. Inte. Nej. Det tar dem typ 1 till 3 år att ta sig med strömmar till okay. våra vatten.
Ja. Och så är det 1 till 3 år?
Ja.
Wow, det är en lång resa.
Mm. Ja, verkligen. Sen när de närmar sig kontinenten så sprider de sig. Sprider ut sig till olika ställen. Medelhavet, Biscayabukten, Engelska kanalen och Nordsjön. Och sen några av dem tar sig till våra kuster.
Mm.
Sen utvecklas de, för de har liksom olika stadier i deras liv. De har ju ganska långa liv, de här ålarna.
Hur länge då?
Alltså det kan variera ganska mycket beroende på hur deras liv ser ut. Mm-hmm. Men de som rör sig fram och tillbaka till Sargassohavet, de kanske kan bli på mot 30 år, något i den stilen.
Häftigt.
Men de som till exempel är fångade i brunnar, man har ju lagt ner ålar i brunnar. För att rensa brunnar brukar man göra förr i tiden.
Vad är det de rensar då?
Alltså de äter lite allt möjligt. Och de ansågs ju liksom för att kunna hålla en brunn ren. Mm. Så då kunde man stoppa ner en ål i en brunn. Man hittade en sån i Brantevik, tror jag. Branteviksålen kallar man den. Och den säger de ju var 155 år gammal.
Oj!
Den dog för några år sedan, 2014. Men
är det att den bara låg där liksom och levde på lite...
Ja.
Rötter och mossa
typ. Ja, jag vet inte exakt vad just den klarade sig på, men de äter ju lite allt möjligt. Typ de kan äta olika blötdjur, kräftdjur, fiskar, insektslarver, alltså allt möjligt. De är liksom allätare.
Så man kan välja som ål, eller ja, de har väl inget val då, men nej. Man kan leva så här 100 år i en brunn,
ja.
Eller 30 år ute på ett hav.
Ja, precis. Ja. Så, ja. Någonstans däremellan. Ja. Så det beror lite på hur deras liv ser ut.
Mm.
Men i alla fall, de här ynglen då, som tar sig till våra kuster, de utvecklas sen till att bli något som vi kallar dem för glasålar.
Mm.
Och då är de jättesmala, genomskinliga små fiskar som är 7 centimeter långa.
Okay.
Och antingen så blir de liksom kvar i kustområdet eller så tar de sig in mot sjöar och vattendrag.
Men är det här liksom när de är 3 år gamla? Då har de blivit glasålar?
Ja, då har de kommit till våra vatten.
Och då har de blivit glasålar? Typ.
Ja, ja. Alltså...
Så de växer ganska långsamt då?
Ja, det kan man kanske säga.
Ja.
Ja.
Fast i och för sig, de blir ju 30 år.
Ja. Sen i alla fall så får de en gul färg efter ett tag. Så de ändrar pigment och då kallar vi dem för gulål.
Men gud, man tänker att när man hör det här så låter det som att det är olika sorters ålar liksom.
Ja.
Men det är bara att de är olika gamla.
Ja, precis. Och är på olika ställen och så. Jag vet, ja. Och sen stannar de då i sitt så här uppväxtområde som man kallar det. Där de bestämmer sig för att vara ett tag i 5 till 30 år. Så det kan ju också skilja ganska mycket innan de bestämmer sig för att försvinna från sitt uppväxtområde och bege sig tillbaka till Sargassohavet.
Mm.
Och när de tycker att det är dags att bege sig tillbaka till där de föddes, så ändrar ålen utseende igen och anpassar sig till den där långa återvandringen i havet. Och då får den ett svart rygg och silverfärgade sidor och så får den mycket större ögon av någon anledning. Jag vet inte varför man behöver det när man ska ut i havet. Och den här ålen kallar vi då för blankål. Och den är typ 1,3 meter lång och så här, den fullvuxna ålen.
Men vad är det som får den att bestämma sig för att åka tillbaka?
Jag vet inte. Och det är också så här ett spann mellan 5 till 30 år. Det är ganska stor skillnad. Mm. Så jag vet inte exakt vad det är som får ålen att bestämma sig för att nu är det dags.
Mm.
Men det kan skilja väldigt mycket i alla fall. Mm. Från ål till ål till den.
Häftigt.
Mm.
Så mycket man inte vet.
Och det är också en annan intressant sak med att den, när den ska sticka tillbaks till där den föddes, det är att den liksom, alltså matsmältningsorganen tillbaka bildas så att ålen kan inte äta mer. Utan den får leva på sina fettreserver hela vägen tillbaks till Sargassohavet.
Oj, men hur
där den sen läker och sen dör.
Okej.
Okay. Mm.
Men det är flera, ett år då, som, eller hur lång tid tar det för den
att ja, tillbaka? Ja, det är också så omtvistat att man vet inte riktigt, för det har varit jättesvårt att spåra ålarna.
Mm.
Så att man har inte riktigt koll på det. Vissa säger att det tar ett halvår, vissa tror att det tar ännu längre tid. Ja, men det går ju lite fortare än 1-3 år i alla fall, för de är ju riktiga, fullt utvecklade stora fiskar då.
Vilken livscykel liksom.
Ja.
Att det är som att man bestämmer sig för att det är dags att åka och dö liksom.
Ja. Ja, och också om de inte begär sig ut så kan de ju bli ganska gamla också.
Mm.
Det är med, alltså väldigt fascinerande. Tydligen så finns det en ål som har levt i ett akvarium hela sitt liv. Och den har blivit 85 år.
Mm.
Så det är ju som en människa liksom.
Mm.
Ja.
Deras liv visar tydligt på att det handlar inte bara om att leva länge, utan hur vi lever våra liv.
Ja, just det.
Ett rikt liv. Och så vidare.
Mm. Mm.
Det var väl lite djupare?
Det var jättedjupt. tyvärr så är ålen hotad. Akut hotad. Och det är förbjudet att fiska ål för alla sedan 2007. Det är några yrkesfiskare som har fått dispens. Jag vet inte riktigt varför, men de har fått det. Det har väl något med kultur att göra kanske.
Ja.
Man har någon slags ålafiske på olika ställen. Oavsett, anledningen till att man inte får fiska ål är att det har liksom inte kommit tillbaka så mycket ålyngel från Sargassohavet som det har gjort sedan innan. Så från 70-talet så har det minskat drastiskt. Det har minskat så mycket som 95% på ungefär 40 år. Så det är ganska mycket. Så det är, vi får liksom inte hit några yngel. Och en anledning som man säger kan spela roll för ålen, det är att man måste ta sig förbi alla vattenkraftverk som finns i Sverige. Så det är många som inte kommer dit de ska och dör innan. Aha. Eller blir stressade. Man vet inte riktigt hur många som dör av det här. För, ja.
På grund av vattenkraftverk?
Ja, alltså hinder på vägen som gör att de liksom inte når sitt uppväxtområde sin, där de vill leva i 50-30 år.
Men finns det bara ål i, alltså är det bara Sverige Sargasso eller åker de till andra ställen än Sverige? Det sa du.
Ja, Medelhavet, Biscayabukten och Nordsjön och Engelska kanalen finns de.
Just här det, omkring. Ja. Men är de hotade där också eller är det framförallt här i Sverige man har märkt?
Ja, alltså i och med att alla återvänder till Sargassohavet som jag förstår det så är det ju någonting som händer på vägen.
Mm.
Det kan ju vara något som händer i Engelska kanalen likväl som det kan vara något som händer här.
Mm.
Så det är en väldigt lång, komplicerad livscykel. Så det är väl på många olika ställen i de här ålarnas liv som kan hindra dem att faktiskt åka tillbaka för att fortplanta sig.
Mm.
Så det är väl väldigt oklart exakt vad det är som gör det.
Mm.
Men man har ju teorier om att de här vattenkraftverken i Sverige i alla fall kan spela roll. De här kraftbolagen, de fångar ju ålar och sen transporterar de förbi dem. Alltså med lastbil och så som släpper ut dem på andra sidan. Så att man försöker ju underlätta för ålen på det viset och fortsätta leva. Sen hittade jag en ganska intressant information och det är tydligen så säger man att ålar kan så här, åla sig upp för väggar bara de är lite fuktiga.
What?
Ja, och jag vet inte alls om det stämmer, men det var ju rätt intressant fun fact i alla fall. Att de kanske möjligtvis är väldigt bra på och ta sig förbi hinder. Jag vet inte. Jag har aldrig sett en ål på en betongvägg någon gång. Men det kanske jag går.
Häftigt.
Sen, alltså, i och med att beståndet har minskat så mycket. Så har vi ju implanterat ål. Bland annat i Mälaren. Men de här ålarna har haft lite svårt att orientera sig. Så de har liksom inte hittat ut riktigt till Sargassohavet. Och man tror att det beror på att de faktiskt inte har simmat till exempel Mälaren då. Så de har ingen så här inre karta om hur de ska orientera sig tillbaka.
Mm-hmm.
Så ja, det finns många utmaningar för ålen.
De andra ålarna måste bli bättre på att kommunicera. Och
förklara.
Förklara och visa vägen.
Ja, just det. Ja, sen en grej som jag tyckte var lite mystisk. Det var att man har faktiskt aldrig observerat själva leken som händer i Sargassohavet.
Mm-hmm.
Så man har liksom aldrig sett hur de faktiskt fortplantar sig och man har aldrig lyckats fånga en könsmogen ål. Så man vet inte riktigt hur det här händer. Man vet bara att det händer. Och att det blir larver. Det är också lite fascinerande.
Och det är så man har aldrig sett en könsmogen ål?
Nej, man har aldrig lyckats fånga en.
Men det är ju helt sjukt.
Ja. Ja, faktiskt.
Häftigt.
Mm.
Denna häftiga värld.
Mm.
Jag bara sitter och tänker på den här... Du vet, det fanns en nattklubb i Lund som hette Sargasso.
Ja, just det.
Som var något sånt... 30 plus ställe eller om det var 20 plus kanske. Det kändes, när jag bodde i Lund så kändes det att det var väldigt gamla människor som gick till Sergels alltså. Det kanske var 20 plus. Så har jag för mig att de typ hade en pool med ålar i.
Oj.
Och att det var en sån...
Det låter lite skumt.
Det kanske bara gick rykten, vad vet jag. Jag ska inte sitta här och spela rykten. Men alltså bara det att när det hette Sagas så hade ju liksom vissa anspelningar på vad som skulle hända på den klubben.
Ja.
Kan vi klippa bort. Ja, men häftigt. Ålar alltså.
Ja. Det var lite om ålen. Sen finns det ju ett annat djur, eller en fisk, som är ett djur. Har vi kommit fram till.
Och det är, dagens kunskap.
Atlantlaxen, som då också precis som delfinerna, det är, finns många olika typer av lax.
Okay.
Men då har jag valt att titta på atlantlaxen. Det finns den baltiska laxen, det finns stilla havslax och så vidare. Men den här atlantlaxen, den gör i alla fall lite tvärt emot ålen. Så den lever större delen av sitt liv i Atlanten. Och sen förökar den sig i sötvatten. Så den är liksom anpassad till att både leva i söt och saltvatten. Och den ändrar också färg och utseende beroende på var den är i sin livscykel. Och om den är i söt eller saltvatten. Så när den återvänder till där den föddes, alltså i något sötvatten. Så går den från att vara så silverglänsande till att bli grågrön med lite röda inslag. Och då kallas den för havsöring. Och läker där botten består av typ grovt grus. Som kallas ör. Det är därför den kallas öring. Och sen stannar den där i typ 2-4 år innan den börjar ändra färg och drar ut mot havet igen.
Okej, så den dör inte, utan den kan hålla på fram och
tillbaka. Ja, precis. Alltså de kan läka upp med så här 3-4 gånger. Och simma fram och tillbaka i vattendrag. Men vissa laxar stannar tydligen i Atlanthavet och hoppar över läken något år. Och då kan de gå upp i vikt och bli lite större än sina kompisar som får simma mot strömmen i sötvatten. Så de riktigt... Ja, alltså ålder på en lax har liksom inget att göra med hur... stor och tung den är. Utan det har man andra grejer att göra. De kan väga upp mot 20 kilo.
Ja, de kan bli sjukt stora. Alltså. Det är det inte i... blir det andra Hitta Nemo-referensen idag. Men där är det väl laxar som de håller på att fiska där på slutet.
Jaha, det är kanske.
Ja, skitsamma. Ja. Var de i alla fall väldigt stora.
Ja, ja. Säkert 20 kilo. Man hittar de här atlantlaxarna på lite olika ställen i Sverige. Bland annat i Halländska åar, i Bohuslän och i nordvästra Skåne. Men inte vid oss, vid Öresund, där finns de inte.
Okay.
Och sen simmar de i norra Atlanten. Och de har hotats också, bland annat av vattenkraften. Och då bygger man såna här laxtrappor som gör det möjligt för laxarna att hoppa förbi hinder.
Kan inte ålarna också ha trappor?
Ja, men jag tänkte också det. Man borde kunna göra åltrappor eller så här integrerade trappor på något vis så att båda kan ta sig förbi. Ändå om det finns.
Det kanske det gör. Annars så var det vi som sa det först.
Japp. Ja, så... Nej, men det är spännande djur det här. Som ändrar utseende och rör sig över långa sträckor och lever länge.
Ja.
Det är verkligen komplicerat.
Men jag tänker på det här med att vara hotad. Liksom man tänker typ att djur som har ett väldigt specifikt område där de lever hela sina liv borde vara väldigt känsliga. Om det området påverkas så är det ju kört. Liksom. Men samtidigt, och att de här som förfärdas långt borde vara mer flexibla för att de liksom kan hantera olika miljöer. Men samtidigt har de här då i alla fall laxen och... För laxarna åker väl alltid tillbaka till samma ställe som de liksom där de föddes. De leker på samma. Att de liksom, det är ju inte som att de är några anpassningsbara individer. De är ganska rutinbaserade. Liksom. Och att då blir de ju känsliga ändå fastän de färdas över långa sträckor. Och...
Ja. Ja, precis. Och, jo, men det är nog så.
Inte superflexibla trots allt.
Nej.
Nej. Men det är häftigt.
Ja. Ja.
Så när man ser en... man kanske skulle kunna skicka laxpost. istället för flaskpost. Och man vill ha ett brev. Fast det är inte så många som bor ute i havet som man kan skicka brev till.
Nej.
Någon delfin kanske.
Aha. Ja, nej, men det var dagens lilla snack.
Ja, precis. Nu har vi liksom värmt upp, så kan vi gå in på tyngre ämnen nästa gång.
Mm.
Ja. Ska vi säga något om nästa avsnitt?
Jag tycker vi håller det som en surprise.
Okej. Nästa avsnitt kommer surprise. Bli jättebra också.
Yeah.
För alla våra avsnitt är bra.
Fortsättning följer.
Ja. Dot. Ha det fint så länge.
Ha det gud.
Hej då.
Hej.
Vattenpol!